Direkt fortsättning från 62 special A.
Är det tysta motståndet som råder i Bratislava var som jag just har kommit. Radiostationerna och tidningarna som allesammans stöder Dubček och Černík, de manar till tyst motstånd, inga kontakter med ockupanterna. Och det upprätthålls också av alla i befolkningen.
Hur uppträder de ryska soldaterna? Har det inträtt en skärpning i deras metoder och i deras hållning mot civilbefolkningen?
Så vitt jag har sett igår och idag på morgonen så försöker de hålla sig borta från centrum. Man nådde en överenskommelse för ett par dagar sedan att de ryska trupperna och Warszawapakttrupperna skulle hålla sig borta från centra, underlätta trafiken. Och det har i huvudsak skett. Igår mellan klockan 12 och klockan 1 mitt på dagen rådde generalstrejk i Bratislava med bilar tutande hela timmen. Och efter det ryckte de ryska trupperna tillbaka in i stan några timmar, sen försvann de igen.
Var denna generalstrejk 100%-ig?
Det är svårt att säga, men alla arbetsplatser som jag kunde få kontakt med, de hade lagt ner arbetet. Bussarna stod stilla och allt var överhuvudtaget stilla under den timmen, utom alltså att bilarna hade bilhornen på.
9 minuter.
Har du ett intryck av att tjeckoslovakerna verkligen hoppas någonting av de förhandlingar som Svoboda och eventuellt också Dubček för med ryssarna just nu?
Jag tror att stämningen är ganska resignerad. Man har vissa förhoppningar om att det går att nå en kompromiss i Moskva. Men man har i varje fall både i tidningar, i radion och när man pratar med enskilda människor, det är intrycket av att kollaboranterna är ytterligt få. Varningarna utsänds titt och tätt i radion att man inte ska kollaborera, man ska inte tala med ockupanterna, och man utsänder varningar mot vissa bilar med spioner som dels försöker få upplysningar om hur folk reagerar, dels också försöker fängsla ledande politiker.
Vad skulle en eventuell kompromiss med ryssarna kunna innebära, om det nu finns överhuvudtaget en chans att komma överens med dem?
Det är oerhört svårt att säga. Man skulle möjligtvis alltså kunna tänka sig att regeringen och partiledningen skulle kompletteras med några av de mera konservativa. Nu har de ju, de konservativa, alltså uteslutits helt och hållet både från centralkommitténs styrelse och från själva centralkommittén vid mötet i Prag för några dagar sedan. Och de kommer väl också att falla ur då det slovakiska partiet kommer att mötas inom kort i Bratislava.
Olof Kleberg intervjuades i studion av Olle Thorgraven.
Ja, vi har idag lördagen den 24 augusti 1968.
Vi har just uppgifter från vår korrespondent i Moskva att Tjeckoslovakiens president Svoboda och de övriga tjeckoslovakiska ledarna är på väg ut till Moskvas flygplats för resa hem till Tjeckoslovakien. Vi ska återkomma till detta senare i denna extra nyhetssändning. Först telegrammen.
Förhandlingarna i Moskva mellan de ryska ledarna och Tjeckoslovakiens president Svoboda och dennes delegation fortsätter. Strax efter klockan 15 lokal tid stoppades all trafik på vägen mellan Kreml och flygplatsen som en förberedelse för Svobodas avresa. Plötsligt öppnades vägen igen och spekulationer förekom om att samtalen hade kärvat till sig i sista stund. Klockan 16.30 lokal tid meddelade källor i Moskva att förhandlingarna skulle fortsätta. Tidigare idag rapporterade en tjeckoslovakisk radiosändare att en, som det hette, ärofull överenskommelse hade nåtts vid förhandlingarna. Samtidigt uppgav flera radiostationer i Tjeckoslovakien att partiledaren Alexander Dubček inom kort ska återinsättas i sitt ämbete. Det uppgavs också att han ska närvara vid en extraordinarie partikongress som ska hållas i Bratislava med början redan imorgon. Den ryske befälhavaren för ockupationsstyrkorna i Tjeckoslovakien, general Pavlovski, har erkänt regeringschefen Oldřich Černíks regering som landets lagliga regering, meddelar enligt AFP den fria Pragradion i eftermiddag. Tjeckoslovakiens biträdande regeringschef Ota Šik och planeringsministern František Vlašák återvände idag till Belgrad efter sitt endagarsbesök i Bukarest. De förhandlade där med den rumänske stats- och partichefen Ceausescu och regeringschefen Maurer. Den tjeckoslovakiska partikongressen har enligt den fria Pragradion krävt att alla världens kommunistpartier omedelbart ska sammankallas till en konferens. Konferensen skulle enbart behandla det läge som har uppstått genom den sovjetiska invasionen i Tjeckoslovakien. Moskvas flygförbindelser med Prag återupptogs idag på reguljär basis. Det avbröts under 3 dagar efter invasionen i Tjeckoslovakien. 5 bussar och 9 personbilar som medförde sammanlagt 57 svenskar lämnade Prag vid 12-tiden idag och körde mot den österrikiska gränsen, omtalar utrikesdepartementet i Stockholm. Det är ännu inte känt om de har kommit fram till destinationsorten Wien.
Nyhetsläget i krisen och i konflikten mellan Tjeckoslovakien och Sovjetunionen är förvirrat. Det finns uppgifter om att Alexander Dubček skulle ha nått sensationella framgångar i samtalen i Moskva. Det finns också uppgifter om att samtalen nu är avslutade. Kåre Nyblom i Moskva, vad har du att säga om detta?
Ja, jag fick en mycket pålitlig uppgift här alldeles nyss. Och den går ut på att den tjeckoslovakiska delegationen nu skulle vara på väg ut till flygfältet och starta inom kanske en kvart, en halvtimme därifrån.
Och det skulle betyda då att...
Sensationellt i den uppgiften är att både Dubček och Černík skulle göra följe med Svoboda ombord på planet på väg till Prag.
Är det liktydigt med att förhandlingarna nu är avslutade?
Ja, det måste väl vara så. Som jag sa, så hela dagen har det varit på det sättet att inga uppgifter har kunnat bekräftas officiellt. Det har inte kommit ut en kommuniké sedan igår kväll om förhandlingarna.
Det sades tidigare...
Det är inofficiella uppgifter och det här är, som jag ser det, mycket pålitliga uppgifter. De tyder alltså på att förhandlingarna nu skulle vara avslutade, att Svoboda skulle vara på väg ut till flygfältet, få det officiella farväl som en statschef får. Och alltså också Dubček och Černík skulle få delta i den ceremonin. Och därmed är det ju ett de facto erkännande från sovjetisk sida att Dubček och Černík faktiskt är återinsatta i sina ämbeten på något sätt.
Du har tidigare rapporterat ifrån Moskva att det rådde en optimism på tjeckoslovakiskt håll i Moskva. Skulle då denna avresa nu i samlad tropp bara liktydigt med att tjeckoslovakerna har nått en verklig framgång?
Ja, stämmer det här så är det ju en ganska enastående utveckling av den här konflikten. Men det är givet att vi vet ju ingenting här om resultatet av förhandlingarna. Vi vet inte hur de har gått. Vi vet bara så pass mycket nu att tydligen Dubček och Černík varit med hela tiden under förhandlingarna. Att vad som kommer att ske med Dubček i fortsättning, om han verkligen kommer att återinsättas på alla sina poster, Černík också, det vet vi alltså inte. Om så är fallet så är det naturligtvis, så måste väl tjeckoslovakerna ha fått betala ett pris för det, vilket vet vi inte.
Vi har 2 observatörer till på plats i Österrike. Det är Runeström och det är Olof Kleberg. Runeström, om det är riktigt att Dubček har nått dessa framgångar, hur ska man då tolka resultatet från den utsiktspunkt som ni har i Wien?
Ja, här i Wien tycker man att det vore en stor seger för Dubček om han verkligen skulle kunna komma tillbaka i samma funktioner som han hittills har haft. Eftergifterna spekulerar man väl också här i, och i första hand siktar man väl då på att Svoboda eller hela delegationen har fått åtminstone lämna garantier för någon form av, ska vi säga, kontrollerad pressfrihet ifall Tjeckoslovakien ska få fortsätta sin liberalisering. Och vidare så finns det bedömare här som tror att ryska eller Warszawapaktstrupper mot den i områdena, tjeckoslovakiska områdena mot den
därefter skulle alltså en sån här tänkbar uppgörelse innebära att Dubček måste också betala något för att få tillbaka sitt lands frihet och för att få tillbaka rörelsefriheten för sin egen partiledning. Olof Kleberg har just återvänt ifrån Bratislava, har upplevt dagarna av rysk ockupation. Hur bedömer du möjligheterna för tjeckoslovakerna att verkligen prestera eftergifter? Var finns utrymmet för tjeckoslovakerna att betala ett pris?
Jag skulle tro att det rimligaste är att, som Rune Ström sa, att det blir Warszawa-paktstyrkor som placeras vid den västtyska gränsen. Det har ju sagts från ockupationsstyrkorna i Tjeckoslovakien att man inte avser att i första hand blanda sig i de inre angelägenheterna, heller inte i partiets verksamhet, utan att det är frågan om den europeiska säkerheten som gjort att man invaderat.
Det har ju under de här dagarna varit ett massivt folkligt motstånd mot de ryska trupperna och mot denna sovjetiska ockupation. Hur kan ett svårt pris uppfattas i folkopinionen om det skulle vara så att Dubček har nu fått sälja halva Tjeckoslovakiens frihet?
Ja, man får ju naturligtvis förmoda att befolkningens första reaktion på de här nya meddelandena är en ganska djup skepsis. Efter osäkerheten under sommarens militärmanöver så befann sig befolkningen under slags trygg förvissning om att fortsätta den nya linjen. Och så kom denna invasion som en fullständig överraskning. Säkert att behålla en skepsis under de närmsta dagarna.
Du har under den senaste tiden kunnat notera stämningar och reaktioner inom Tjeckoslovakien på den egna partiledningens uppträdande framförallt. Litar, tror du, tjeckoslovakerna i allmänhet på sin egen partiledning och på sina egna ledare när de sitter tillsammans med ryssarna och gör upp på det här sättet?
Ja, i det stora hela är tilltron säkert ganska stor. Det är ju i alla fall den enda möjligheten man har att få ett hyfsat resultat.
Innan vi vet exakt vad resultatet innebär så ska vi inte ägna oss åt fler spekulationer. Vi återkommer 18.30 i vårt ordinarie Dagens Eko. Den här extrasändningen är slut. Det har tidigare sagts att samtalen är avslutade, att Svoboda och Dubček är på väg tillbaka till Prag och att de har vunnit en stor politisk seger. Senare har det meddelats att samtalen ska återupptas i morgon. Kåre Nyblom, du följer på nära håll dessa samtal. Vad är senaste budet?
Nej, det senaste är att samtalen ska fortsätta. Det är officiellt ikväll. För att efter ett par timmar av mycket stark optimism om utgången så grep spänningen på nytt tag i Moskva här ikväll. Sedan det alltså officiellt meddelades av den sovjetiska regeringens telegrambyrå TASS ungefär för en dryg halvtimme sedan att förhandlingarna i Kreml ska fortsätta imorgon bitti. Det är något som tyder naturligtvis på allvarliga svårigheter som kan ha uppstått i sista stund. Förmodligen över formuleringen av den kommuniké som ska publiceras sedan överläggningarna mellan de tjeckoslovakiska ledarna och trojkan i Kreml har avslutats. Tidigare meddelades på välinformerat håll här att man var nära en kompromiss mellan den sovjetiska ockupationsmakten och de tjeckoslovakiska ledarna. Bland vilka nu befinner sig också Alexander Dubček och en av hans närmaste män, premiärministern Oldřich Černík. Bägge fördes första ockupationsdagen bort från Prag av sovjetiska trupper och anlände på natten till Moskva med flyg under bevakning. Man planerade att låta president Svoboda flyga tillbaka till Prag redan ikväll tillsammans med Dubček och Černík. Detta efter att man förhandlat sedan igår kväll med ett avbrott under natten till idag. Inga officiella uppgifter har lämnats om förhandlingarnas gång, annat än att de förts i en, som det heter, öppenhjärtig och kamratlig atmosfär. Man meddelade från tjeckoslovakiskt håll att president Svobodas huvudkrav skulle ha varit att tillåta regerings- och partiorgan att fungera normalt utan avspärrningar och andra hinder från sovjetiska ockupationssoldater. Det faktum att ryssarna nu tydligen tillåter Dubček att återvända som en fri man till Prag är redan detta en eftergift, även om man fortfarande är osäker om Dubček kommer att återinsättas på alla sina poster.
Innebär dessa utdragna förhandlingar att ett nytt moment har kommit in i dragkampen mellan de tjeckoslovakiska ledarna och de sovjetiska ledarna?
Någonting måste ha gått galet därför att det var planerat mycket tydligt att avresan skulle ske idag. Det var folk ute på gatorna, flaggor delades ut och så vidare. Och sedan som sagt meddelades att kommunikén höll på att skrivas. Det är inte säkert, man vet ju inte, det finns ju inga officiella uppgifter om hur det har gått i förhandlingarna. Och därför kan man inte säga vad det är som kan ha orsakat svårigheterna. Men det är klart att det måste vara oerhört svårt att göra en sån här kompromiss mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. Det är tydligt att Sovjet måste backa här efter att under 4 dygn inte ha lyckats få en enda acceptabel kandidat för någon form av marionettregering i Prag. Och man har ju också naturligtvis på sovjetisk sida antagligen blivit förbluffad över det mycket kompakta, framförallt passiva motståndet som man mött i Tjeckoslovakien.
Tack för det, Kåre Nyblom. Sveriges Radios utsände Bo Holmqvist lämnade oss för en kort stund sedan denna rapport från Prag.
Det ryska greppet hårdnar. Ockupationsmakten drar till nätet. Idag har arresteringarna börjat på allvar och pankraschfängelset har besatts av ryska trupper. Ändå har ockupationsmakten samlade underrättelsetjänster svårigheter att slå sönder motståndet. För varje redaktör som häktas står 3 andra i beredskap. De flesta politiker har redan gömt sig under adresser. Nedrivna gatunummer och övermålade gatskyltar försvårar arbete för framförallt de ryska säkerhetstjänstemännen som genomför arresteringarna. Ställföreträdande inrikesminister Zhalkovich fördöms av den fria tjeckiska sändaren som förrädare eftersom han hjälpt ryssarna att förbereda arresteringarna. Andra tecken på att greppet hårdnar. I Bratislava rapporteras att bilar och bostäder nu genomsöks på jakt efter flygplan. Ockupationstrupper besätter taken. Även från Prag rapporteras undersökningar av bilar. Ryssarna är naturligen inte längre tolererar den växande affisch- och flygplansfloran som förnyas varje dag och som blir allt mer utmanande i tonen. De ryska politikerna jämförs med 5 små grisar som sliter sönder den tjeckoslovakiska fosterjorden. Den ryska ockupationsmakten jämförs med nazismen etc. etc. Ett propagandakrig florerar dels mellan den ockuperade radion och piratsändarna, dels mellan de illegala flygbladen som delas ut på stan och de ryska som idag slängs ner från ryska helikoptrar över centrala stan. Och åtminstone en tjeckisk garnison i Brno har uppmanats överlämna sina vapen. Enligt somliga uppgifter här har de vägrat, enligt andra utlämnat vapnen. Ryssarna fortsätter att föra in vapen och trupper, men åtminstone via tjeckiska järnvägen går det trögt. Trupptransporterna saboteras effektivt genom felagda växlar etc. Åtminstone en tråglass med för ryska armén viktiga förnödenheter har helt kommit bort. Radion i staden Budweiser bekräftade idag att förre medlemmen av partipresidiet och chefredaktören för Ode Pravdo, det kommunistiska partiorganet, en konservativ figur, har avsatts. Radio Budweiser fungerar alltjämt som en fri sändare. Den ryska ockupationstrupperna uppges nu uppföra stora antenner på landsbygden tydligen för att bygga upp sitt eget kommunikationsnät och eventuellt också radiosändningar för befolkningen. Mycket skottlossning på gatorna i Prag denna lördags eftermiddag med rikt folkliv. Men det mesta lösa skott i luften för att skrämma undan Pragbefolkningen när den blir för närgången. Skotten utlöser visslingar och burot. En annan metod i kavallförebyggande syfte. Stridsvagnarna utlöser då och då stora moln av illaluktande avgaser för att fösa undan tjeckerna. Dock har minst 4, eventuellt 8 tjeckiska ungdomar dödats idag då de besköts av stridsvagnar efter att ha kastat sten på dem. Idag dirigerar dock åter tjeckoslovakiska trafikpoliser i Prag. Det är köer utanför livsmedelsbutikerna, men egentligen ingen brist på födoämnen. Köerna slingar sig också utanför radioaffärerna då folk nu framförallt har ett behov av att förnya förråden av transistorbatterier till sina radioapparater. Ockupationsmakten flyger nu in nya förråd med Antonov-plan som i civil trafik kan ta en last av ungefär 300 människor. Den vägen kommer ju också bland annat drivmedel. Hittills har ryssarna misslyckats på en rad viktiga områden. I fråga om radio- och tv-sändningar är det tjeckerna som dominerar 100%. Den så kallade kollaboratörsändaren Bratava har inte lyckats skaffa sig en enda tjeckisk medarbetare utan sänder sina program på usel tjeckiska. Från och med idag hörs sändaren knappast längre eftersom den effektivt störs av tjeckoslovakiska arméns störningssändare. I en rad böhmiska och märiska städer har tjeckoslovakiska lokala befälhavare ställt upp sina tanks utanför städerna och förklarat att det kommer att ge order till sina soldater att skjuta om ryssarna försöker ockupera stan. Hittills har ryssarna dragit sig tillbaka. Det verkar på det hela taget som om ryssarna vore helt oförberedda på den situation de hamnat i Tjeckoslovakien. Det tycks inte vara förberedda att uppträda som ockupationsmakt, utan det hade tydligen riktat med att bara finnas i landet som stöd åt de konservativa politikerna som trodde ta makten utan större svårigheter. Indra, Bilak och övriga har emellertid än så länge misslyckats totalt, och ryssarna vet än så länge inte hur de ska fortsätta. De väntar vidare liksom tjeckerna på besked om åt förhandlingarnas resultat. På ledande tjeckiskt håll väntar man sig inte mycket av dessa förhandlingar. Man anser att ryssarna, som nu ändå gjort bort sig inför hela världsopinionen och inför den internationella arbetarrörelsen, nu inte har något att förlora ens om de använder de mest brutala metoder för att tysta de obekväma tjeckerna. Man räknar med att det kommer att sätta in en egen militärregering om inte en marionettregering upprättas mycket snabbt. Enligt informationer från välunderrättade kretsar ämnar ryssarna, om Moskva-förhandlingarna misslyckas, starta ett 3-4 dagar långt våld och terrorvälde för att skrämma tjeckerna till lydnad och tvinga dem att efter dessa upplevelser helt kapitulera och välkomna vilken marionettregering som helst. Enligt informationer från välunderrättade kretsar ämnar ryssarna, om Moskva-förhandlingarna misslyckas, starta ett 3-4 dagar långt våld och terrorvälde för att skrämma tjeckerna till lydnad och tvinga dem att efter dessa upplevelser helt kapitulera och välkomna vilken marionettregering som helst. Eftersom ryssarna inte varit förberedda att uppträda som ockupationsmakt har många av deras aktioner helt hittills misslyckats. De har bland annat häktat en rad ledande tjeckiska politiker, men partisekreteraren Cisar, inrikesministern Pavel, presidieledamoten Spacek och många andra har lyckats undkomma efter att ha fått hjälp av tjeckiska hemliga poliser eller fångvaktare. De fria radiosändarna är utomordentligt välinformerade om den ryska hemliga polisens arbete. Man sänder med jämna mellanrum numren på de bilar som används av hemliga polisen vid transporten av häktare. Dessa bilar har i många fall stoppats av trafikpolisen eller av tjeckiska militärer. Fångarna befrias och bilarnas besättning oskadliggjorts. Bland de som man hittills lyckats rädda märks också olympiasegaren Emil Satopek, som redan i eftermiddag framträdde i den illegala TV-frihetssändaren i Prag. Han var bland annat världens idrottsorganisationer att stoppa de fem aggressorsländerna OS-deltagare. Tjeckoslovakiens radio ber alla världens radiostationer som sänder på ryska att i sina sändningar berätta sanningen om vad som sker i Tjeckoslovakien. Man appellerar särskilt till Sveriges radios ryska sändningar som hörs utmärkt i både Sovjet och Polen. Hos de ryska trupperna i Prag märks en viss demoralisering. Under förmiddagens lopp har ryssarna bytt ut tusentals man som flyttat från Prag. Enbart i den tjeckoslovakiska huvudstaden har man kunnat registrera 4 självmord som begåtts av ryska soldater. Liknande men obekräftade rapporter kommer även från andra städer. Bo Hartqvist, Prag.
Man har det senaste dygnet väntat att Tjeckoslovakiens utrikesminister Hayek ska framträda inför FNs säkerhetsråd. Arne Thorén, vad händer just nu i FN?
Ja, FNs säkerhetsråd började sitt sammanträde idag för ungefär 2 timmar sedan eller lite mindre. Och man vid rådsbordet sitter den tjeckiska utrikesministern Jiří Hájek som ju kom hit igår. Och man väntar alltså att han ska tala. Men de nära 2 timmar som man har hittills har hållit på har man ägnat åt en tvist om huruvida den östtyska regimen ska få sända en representant till New York för att delta i debatten. Från engelskt och amerikanskt håll har man anklagat ryssarna för att hålla på med en så kallad filibuster, det vill säga en förhalad debatt, alla amerikanska senaten. Det kom igår kväll ett telegram från Berlin till rådspresidenten med en begäran om att Östtyskland ska få delta i debatten. Östtyskarna är ju varken medlemmar i rådet eller i FN, och ryssarna anklagade då rådspresidenten för att inte ens låta detta telegram från Berlin gå till samtliga rådsmedlemmar. Som sagt, i 2 timmar har man hållit på med att tala om huruvida östtyskarna ska inbjudas eller inte, och Hájek sitter och väntar. Å andra sidan har man en känsla av att man på båda sidor väntar på definitiva rapporter om vad som verkligen har hänt i Moskva. Vi har ju tidigare hört i det här ekot såväl från Moskva som från Prag om att det är osäkert om vad som verkligen sker. Och det är alldeles klart att Hájek väl inte vill tala här innan han vet vad en eventuell överenskommelse som Dubček, Tjernik och Svoboda kan ha nått i Moskva. Rådet fortsätter alltså, och för närvarande talar Malik, den ryska ambassadören, för jag tror 4:e gången om vilken sammansvärjning det är som västmakterna har ingått för att försöka stoppa östtyskarnas deltagande i debatten.
Det var Arne Thorén från FN-högkvarteret. Vi återkommer i sändningen med mera rapporter från New York och FNs säkerhetsråd. President Ludwig Svoboda och partichefen Alexander Dubček ska inom kort inför det ska inom kort inför det tjeckoslovakiska folket under den allra närmaste tiden redovisa resultaten av samtalen i Moskva med de ryska ockupationsmaktens ledare. Båda parter har trumfkort att spela ut, ryssarna sin militära närvaro och sin makt, vars avsikter och styrka ingen kan missuppfatta. Tjeckoslovakerna har demonstrerat en motståndskraft och en nationell enighet och en kallblodighet som ockupationsmakterna i Warszawapakten inte hade kunnat föreställa sig. Ingen kvissling har uppträtt, inga samarbetsmän har trätt fram. Därför har ryssarna i Moskva tvingats ta hänsyn till de tjeckoslovakiska ledarna, därför att ryssarna inte haft något politiskt alternativ att spela ut inom Tjeckoslovakien. Och det är mot den bakgrunden som man får se den utdragna dragkampen i Moskva idag och den förvirrade nyhetsbilden därifrån. Vad har hänt inom nyhetsförmedlingen, Bernt Ahlqvist?
Ja, den har sannoliken varit förvirrad. Det börjar strax efter klockan 8:30 i morse med ett UPI-telegram som hänvisade till Prags fria radio. Den uppgav att Alexander Dubček, den av ryssarna häktade tjeckiska kommunistpartiledaren, skulle ha anslutit sig till den tjeckiska förhandlingsdelegationen i Moskva. Och en timme senare skulle Pragradion enligt AP ha uppgett att också regeringschefen Černík deltar i förhandlingarna. Samtidigt återgavs samma uppgift av en sändare i Slovakien. Uppgifterna skulle ytterst härröra från Gustav Husák, en av de tjeckoslovakiska ledare som ingår i president Svobodas delegation. Husák hade enligt radiosändningarna tillåtits att per telefon tala med medlemmar av det slovakiska partiets centralkommitté genom förmedling av den ryske befälhavaren i Slovakien. Uppgifter om att de båda arresterade tjeckiska ledarna befann sig i Moskva och att de deltog i förhandlingarna började senare på dagen strömma in från flera håll. Och strax efter klockan 1 vidarebefordrade TT ett telegram från AFP som bekräftade den saken, åberopande, som det hette, vanligtvis välunderrättade östeuropeiska källor. Några minuter senare uppgav Pragradion och den fria slovakiska radion det sensationella beskedet att Alexander Dubček kommer att insättas på alla de poster han hade före den sovjetiska ockupationen. Även denna uppgift sades bygga på uppgifter som härstammade från Gustav Husák. Klockan 1:30 rapporterade en okänd tjeckoslovakisk sändare enligt UPI att, citat, en ärofull överenskommelse hade nåtts i Moskva med de ryska ledarna. Nästan samtliga fria radiostationer i Tjeckoslovakien rapporterade vid 1:30 att förhandlingarna i Moskva var avslutade och att president Svoboda stod i begrepp att resa hem. Vissa arrangemang i Moskva tydde också på att man förberedde en hemresa för de tjeckiska ledarna. 3:20 så meddelade AFP från London att Alexander Dubček var på väg till Prag från Moskva, och byrån citerade då Tjeckoslovakiens ambassad i London. UPI meddelade 3:00 att de ryska ledarna givit en klar vink om att de är villiga att acceptera Alexander Dubček som de tjeckoslovakiska kommunisternas ledare. Kommunistiska källor i Moskva åberopades. Källorna antydde att det fanns vissa skäl till optimism om att en överenskommelse skulle kunna nås. 16:30 meddelade UPI att förhandlingarna skulle fortsätta. Och Reuter meddelade strax före 6:00 att den ryska Londonambassadören förklarat att Alexander Dubček befann sig välbehållen i Prag. En uppgift som dock inte har kunnat bekräftas från något annat håll. Strax efter 6:00 meddelade SOTAS att samtalen i Moskva ska fortsätta även på söndagen. Från officiella ryska källor har inte bekräftats något om de sensationella uppgifterna om ett återupprättande av Dubček och Černík.
Det var en redovisning av Bernt Ahlqvist. Reaktionerna och protesterna mot ockupationen av Tjeckoslovakien har varit våldsamt starka världen runt. En märklig protest kommer från Hans Wachholz, som är den östtyske radiokorrespondenten här i Stockholm. Wachholz har varit 3 år i Sverige som korrespondent för Östtysklands radio. Han var tidigare chef för radion i Rostock. Vi frågade honom varför han fattat det här avgörande beslutet, varför han nu beslutar att hoppa av.
Ja, Jag uppfattar de senaste händelserna i Tjeckoslovakien som en fruktansvärd tragedi. Och jag vill säga inte minst som en personlig tragedi. Jag hade trots alla bakslag och inskränkningarna den förhoppning att frihet, demokrati och humanitet ändå tillhör socialismens elementära principer. Och jag hade hoppats att just i Tjeckoslovakien skulle detta prejudicerats och praktiserats.
Så du såg mycket positivt på utvecklingen i Tjeckoslovakien?
Ja, just det. Och jag har tidigare ofta värderat vissa negativa drag i vår politik som historisk och taktiskt betingat. Och på samma sätt vissa positiva element som vi kallar errungenschaften prioriterats.
Vad är det för element?
Till exempel folkbildningen och vissa ekonomiska saker som jag vill inte heller idag ta avstånd ifrån. Men efter den 21 augusti kan och vill jag inte längre vidhålla denna standpunkt. Åtminstone kan jag med sådana argument inte försvara den inblandningen som har skett.
DDRs inblandning?
Ja, just det. Och jag har därför under den tiden till den tjeckiska ambassaden i Stockholm uttryckt min sympati för de tjeckiska och slovakiska folken och deras ledare. Samtidigt har jag vid min egen redaktion i Berlin protesterat emot DDRs deltagande vid den enligt min mening oförsvarliga ockupation och avsagt med alla uppdrag för DDRs radio.
Hur kommer ditt avhopp att uppfattas i DDR, tror du?
Jag vill helst inte prata om avhopp. Det är mer än så uppfattar jag det, åtminstone en personlig ställningstagande. Jag vet att mina vänner i DDR innerligt förstår och godtar mitt handlingssätt, fast de får inte yttra det öppet eller bör till och med fördöma det.
Kan du själv informera dem om ditt beslut?
Ja, det kan jag väl. Det finns kanske inte så stora svårigheter. Jag har försökt att få kontakt också och har gjort det med några av mina släktingar.
Du betraktar dig alltså fortfarande som kommunist?
Ja, jag har ingen anledning att ändra min grundsyn. Jag betraktar mig som socialist eller kommunist.
Känner du till någon liknande reaktion från någon annan östtysk?
Nej, känner jag inte.
Det var Hans Wachholz, korrespondent för den östtyska radion, som intervjuades utav Sven Sjöberg. I Jugoslaviens huvudstad Belgrad har Tjeckoslovakiens vice regeringschef Otto Sik framträtt idag. Sven Arner rapporterar från Siks presskonferens där frågan om en tjeckoslovakisk exilregering har diskuterats.
Ja, vad som sades där i huvuddrag var det, eller det sades alltså av viceministerpresidenten Otto Sik vid en presskonferens på tjeckiska ambassaden, att det är alldeles för tidigt att tala om en exilregering. Prag har en laglig regering, sa han, och den lagliga regeringen finns i Prag. Att jag råkar befinna mig förut i Bukarest och just nu i Belgrad, det betyder bara att jag stöder den regeringen. Och att jag är här, det beror ju som alla vet på att jag inte har kunnat komma tillbaka till Prag. Om jag får tillägga efter att ha lyssnat på de rapporter som har gått före mig, så kan jag skildra hur denna mycket märkliga nyhetsdag upplevdes på Večernje Novostis redaktion. Det är Jugoslaviens i särklass största både tidning och kvällstidning. Den har en upplaga som den redovisar idag på 408.933 exemplar. Jag var där tillsammans med tidningens redaktionschef Slobodan Glomac, som har en mycket stark post inom kommunistpartiet. Och han visade hur de arbetade med, eller förut just hade fått fram, andra upplagan av sin tidning för idag. Där det står i en mycket diskret rubrik med serbiska bokstäver på framsidan som talar om att Svoboda förhandlar i Moskva. Sedan går det då inte lång stund förrän meddelandet kommer att Dubček och eventuellt Tjerny Sputnik befinner sig i Moskva. Man startar med att göra om upplagan för den upplaga som ska komma ut klockan 16. Sen går det då till klockan 3:10 och vi befinner oss ute i den stora redaktionssalen. Då en av medarbetarna kommer instörtande med meddelandet att Dubček redan är tillbaka. Det fanns ju reservationer i det meddelandet. Det kom från den fria tjeckiska radion och så vidare. Det hindrade inte att man raskt drev upp hela sidan, gjorde om rubriker, skrev Dubček återvänder, satte för all del ett frågetecken efter rubriken, men lät istället en av sina karikatyrtecknare på 5 minuter rita en teckning som föreställde 3 ryska stridsvagnar, där den första stridsvagnen pekar med kanonröret rätt upp, där det börjar vika sig på den andra bilden och där kanonröret pekar rätt nedåt på den sista bilden.
Tack för det, Sven Anér. Det var Sven Anér som rapporterade från Belgrad.
Söndagen den 25 augusti.
Skärper ryssarna kraven på Tjeckoslovakien i Moskvaförhandlingarna? En sak som tyder på det är att de övriga 4 ockupationsmakterna nu kallats till samtalen i Moskva, som kanske inte kan avslutas förrän imorgon. Till Tjeckoslovakien strömmar nu journalister som släpps in utan svårigheter. Dagens extra luncheko behandlar läget i Moskvaförhandlingarna och i Tjeckoslovakien i rapporter från våra reportrar i Prag, Moskva och Wien. TT nu.
Kommunistpartiledarna i Polen, Ungern, Östtyskland och Bulgarien väntas anlända till Moskva under dagen. De ska delta i överläggningarna med de sovjetiska och tjeckoslovakiska ledarna som nu pågår för 3:e dagen i följd. Uppger enligt AFP tillförlitliga källor i den sovjetiska huvudstaden. Uppgiften har emellertid inte officiellt bekräftats på sovjetiskt håll. Tillförlitliga källor uppger att en kompromisslösning har utarbetats av parterna på basis av den nuvarande situationen. Observatörer förklarade att Kreml har gått med på ett återupprättande av Dubček-regeringen och att successivt återkalla invasionstrupperna. Tjeckerna å sin sida har av allt att döma accepterat återinförandet av presscensur och en nedfrysning av demokratiseringsprocessen. Enligt den fria Pragradion som åberopar inofficiella kretsar har president Svoboda emellertid vägrat att tillmötesgå det sovjetiska kravet att press- och radiocensuren ska återinföras. Han har också enligt radion motsatt sig att Warszawapaktsstyrkorna stationeras på tjeckoslovakiskt område. President Svoboda omtalade i ett budskap till det tjeckoslovakiska folket som igår kväll offentliggjordes i Moskva att partiledaren Dubček, regeringschefen Tjernik och nationalförsamlingens talman Smirkovski deltar i överläggningarna i Moskva. Radio Donau uppgav i morse att Dubček igår kväll hade talat med 4 slovakiska presidiemedlemmar i telefon från Moskva. Han hade då enligt radion omtalat att han kanske skulle återvända till Tjeckoslovakien idag. Flera tjeckoslovakiska radiostationer rapporterade i morse att ockupationsstyrkorna har fått omfattande förstärkningar i Bratislava under natten. Sovjetiska pansarförband har för första gången stationerats vid gränsen till Österrike på vägen från Bratislava. Radio Donau, som sänder från en plats i närheten av Bratislava, sa att det finns stridsvagnar och soldater överallt i den slovakiska huvudstaden. De har enligt radion anlänt med flygplan som under natten gått i skytteltrafik till Vajnor-flygplatsen. Den fria Pragradion har uppgivit att truppförstärkningar börjat anlända till Prag. Radion har uppmanat befolkningen att undvika provocerande intermezzo. Ockupationsstyrkorna i Tjeckoslovakien uppgår nu enligt radion till omkring 30 divisioner med sammanlagt mellan 500 000 och 600 000 man. Den första väpnade sammanstötningen mellan ockupationssoldater ägde rum igår kväll på en bro över Moldau i Prag, där bulgariska och sovjetiska soldater utkämpade en häftig eldstrid som pågick i flera minuter. Enligt ögonvittnen sårades flera ryssar svårt. De fördes senare bort från bron. Skottlossning förekom under natten i Prag, där ockupationstrupperna öppnade eld mot flera bilar i stadens centrum och sköt utan varning mot folk som hade trotsat det nattliga utegångsförbudet och befann sig på gatorna. Den fria Pragradion uppgav att flera tjeckoslovaker hade dödats vid eldgivningen. Skottlossning förekom också på flera andra platser i staden. Invasionstrupperna uppges nu försöka rekvirera förnödenheter bland befolkningen. Det har börjat att lida brist på vatten, livsmedel och bränsle. Det sovjetiska överkommandot har enligt hemliga radiostationer givit order om att alla drivmedelsförråd i landet ska beslagtas. Sovjetiska soldater avspärrade igår alla vägar till Prag och stoppade bilar och lastbilar för att tömma deras bränsletankar. De la också beslag på transistorapparater, kameror, legitimationshandlingar och körkort. Invasionsstyrkorna har också börjat att använda helikoptrar för att söka lokalisera hemliga radiosändare och radioamatörer som vidarebefordrar nyheter till sändarna.
De legala frihetstidningarna här i Prag rapporterar nu på morgonen att det är framförallt två krav som ryssarna driver i förhandlingarna med Svoboda i Moskva. Det ena är att de ska få stationera trupper i Tjeckoslovakien i samma omfattning som i Östtyskland. Det vill säga, det skulle betyda åtskilliga 100 000 man. Det andra är att man ska införa censur av massmedia, alltså radio, tv och tidningar. Men enligt uppgifter här i Prag så har Svoboda avvisat detta i sin helhet. Bo Holmqvist, Prag.
Det tycks som om den tjeckiska motståndsrörelsen, som för övrigt är en av de egendomliga och mest imponerande som har förekommit, den fungerar med en perfektion som förvånar. Man behöver inte vara många timmar i Prag för att stöta på den och för att imponera staden. Det förefaller emellertid som om den nu också har satt in då det gäller passagen in i landet vid gränsstationerna, där det så sent som igår var omöjligt att komma igenom. Där öppnar man nu gränserna speciellt för korrespondenter, tidningsmän, tv- och radiofolk, sådana som ska kunna berätta om situationen in i landet. Bara på de sista 24 timmarna har väl åtminstone 75-80 korrespondenter kommit in här i landet utan svårigheter, utan några som helst formella besvär. Man har till och med utrustat vissa med uppehållstillstånd på upp till en månad. Detta kan inte betyda annat än att motståndet mot ockupationsmakten sätter in på en annan nivå. Samtidigt har ju nämligen de ryska ockupanterna kontroll över post, kontroll över radio och television. Ingen legal radio fungerar, ingen legal television. Medan däremot de illegala sändarna alltid håller allmänheten mycket väl informerad. Överallt går man ju som bekant med sina transistorapparater här omkring. Man bryr sig inte ens om att dra ner ljudet när man passerar ryska patruller. Man delar gladeligen ut sina broschyrer, av vilka jag har en hel bunt framför mig. De underjordiska tidningarna, så att säga, dessa delar man gladeligen ut till ockupanterna, till ockupationssoldaterna. De trupper som flögs in i natt från Sovjetunionen i första hand till hit till Prag är i första hand inte förstärkningar uppenbarligen, utan det är helt enkelt avlösning av de trupper som sitter här. Man demoraliseras nämligen, det är väldigt svårt för vanliga soldater att möta ett motstånd av den här arten. Man klarar helt enkelt inte av uppgiften att komma hit som beskyddare av någonting som inte vill beskyddas och inte kan beskyddas. Man arbetar inom den tjeckiska motståndsrörelsen ju i mycket, mycket liten utsträckning med våld. Man arbetar med mjuka metoder, man arbetar med debatt, man arbetar med sammanhållning. Detta har ockupanterna inte räknat med. Därför demoraliseras trupperna mycket snabbt, måste bytas ut successivt i vågor som blir tätare och tätare. Och som sagt, rapportörerna snarare strömmar in. Å andra sidan domineras ju fortfarande möjligheten att komma ut ur landet med text och ljud och bild. Dessa tekniska kanaler domineras av ockupanterna och kan naturligtvis när som helst splittas av. Det blir en utveckling som i så fall kommer att inträffa inom de närmaste timmarna. Tjeckerna har kontroll över gränsstationerna som de hela tiden tidigare haft. Men förut hade de anvisningar från ockupationsmakterna att inte släppa in folk som har med informationsväsendet att göra, alltså journalister, press, radio och tv-folk. Men nu är det uppenbarligen så att man helt enkelt lägger dessa instruktioner åt sidan. Man släpper medvetet in sådana som kan berätta om hur det är inne i Tjeckoslovakien. Man hoppas att få ut så mycket information som möjligt från ett land där fascinerande upplevelse som det är svårt att formulera när man möter den så plötsligt som man gör, men redan efter några timmar så befinner man sig mitt inne i den. Man kommer inte ifrån den. Situationen beträffande förbindelserna med utlandet ser ut ungefär som följer. Ut kan man praktiskt taget inte komma på telefon. Här befinner sig ju hundratals representanter redan för press, radio och tv från hela världen. Och alla försöker att beställa samtal till sina respektive hemländer. Detta går i allmänhet inte. Däremot expedieras fortfarande samtal utifrån och in. Och det måste bero på att kontrollen i den centrala posten här i Prag uteslutande inskränker sig till kontroll av utgående samtal. Fortfarande finns det kanaler in som fungerar, vilket ju bland annat detta samtal är ett bevis för. Men som sagt, när som helst kan också dessa kanaler brytas. Eftersom även ockupationstrupperna är medvetna om att det strömmar in mer och mer informationsfolk i det här landet.
Och det var Göran Byttner från Prag.